Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ringt in.
Ja, men vi kan välja den vad som det som känns lättast gör vi. Mm. Men om vi har sånt ring så spelar vi en känsla i det så. Mm. Då ska vi se här. Då hälsar vi nya och gamla lyssnare välkomna till Magasin C, och jag som säger det är K. Svensson. Vi har hållit på nu här en bra bit in på sommaren med det här magasinprogrammet, och jag får tacka för all trevlig feedback som kommit in sen förra veckan. Det är ett program som inte drivs av Patreon-donationer, utan det är bara feedback som gäller. Och vill man lämna sånt så kan man lämna den i den låsta Facebookgruppen Kvallefiden, Kvalle-fiden på Facebook, så når det fram till rätt adress så att säga. Vill man beställa Sinfonia 1-3 eller förbeställa Fantasia 1 ur vilken Mördarnas ö som vi hörde i de två första programmen är en del, så går det bra att göra på shop.underproduktion.se. Det är alltså shop, engelskans affär, .underproduktion.se. Snabel. Ja, men nu gör vi så här istället, att jag riktar fokus mot veckans gäst. Välkommen hit, Gustav Moell.
Tack så mycket. Väldigt trevligt att få vara här.
Det är väldigt trevligt att ha dig här i, vi får väl säga det också, vi sitter i Studio Malmö nu i Stockholm.
Det är alltså det här som är den klassiska Studio Malmö.
Ja, det kan vi. Den låg inte här, den låg i ett annat rum innan. Men nu är Studio Malmö flyttar hit, men jag tror inte du lyssnar.
Men känslan är den samma så att säga.
Exakt den samma skulle jag säga.
Vilken studio använder ni så att säga för det känsligaste, hetaste materialet?
Då går jag in i vår minsta studio, Studio Bicicleta. Och det är bara jag och mina djur som får vara där. Men där går jag in när det är lite mer närmare, när jag läser högt ur Mia Berners bok PS, Anteckningar från ett sorgår. Som vi gör i slutet av programmet. Där är ju som du nämnde, eller var det jag som nämnde, att det här är ett magasinprogram av klassiskt snitt. Vi ska titta in lite senare hos Bulvanerna och även göra ett besök hos Doggarna, vår humorgrupp som är tillbaka den här veckan också.
Ni kan ju inte se det, men i och med att det är ett magasinprogram så har jag försökt skapa lite sån här Jörn Donner-stämning.
Det är,
det är väldigt mycket cigarettrök.
Det hade passat här, väldigt bra om du satt och inte mötte blick.
Dricker väldigt mycket, möter inte ens kattens blick.
Vi dricker ju faktiskt lite här. Vi dricker Stassen. Det är en belgisk cider. Är du cidervän, Gustav?
Jag skulle kunna bli.
Det är ganska lätt att bli, tror jag. Det är ganska lätt att dricka sig igenom systemets urval. Vanligtvis dricker jag normandisk cider, men jag blev lite nyfiken på den här för att den är gjord på Red Flash Apples.
Den är ju inte torr som vi pratade om lite tidigare. Olika liksom, saker som är torra har vi pratat om mycket den här sommaren. Den här sidan är ju söt.
Den är faktiskt ganska söt, men jag tyckte den lite mer inställsam än en normandisk cider. Men jag tyckte den var god ändå. Jag har faktiskt lite svårt att smaka skillnaden på olika cidrar.
Torr och söt är, ja, då är de två distinktionerna.
Och så när det är så krusbärs sidor från kopparbärs, då kan jag också skilja ut det. Men den, jag tycker den är bra, lite starkare än vanlig cider. Men det är väldigt smart, det har varit lite ett knep för mig att man får en hel sån vinflaska. Och så är det ändå kanske i Normandie så är cidern på 4,5%. Så att det är ju som att dricka inte ens två öl. Nej. Och dänga i sig en hel liksom, flaska vin.
Nej, om det är någonting du har lärt mig så att säga under den tid vi har känt och som jag verkligen har liksom uppskattat, så är det här med att dricka svaga öl.
Svaga öl. Jag gillar ju svagt vin rätt mycket också, portugisiska svagviner. Men även cider är ju ett litet knep.
För då kan man ju dricka väldigt mycket. Nämligen.
Ja, jag är ju gourmand när det kommer till att dricka. Jag vill ha mycket. Mm. Men det vi har glömt göra nu, det är ju helt att presentera dig. Du är ju Sveriges mest omtalade förläggare just nu.
Det stämmer.
Kanske på många, många år. Du är nämligen förläggare till Aron Flams bok En svensk, det här är en svensk tiger.
Det stämmer.
Och du är också förläggare åt mig, kan man väl säga.
Absolut, det var ju så den här historien började lite, kan man säga.
Bokhistoria, ja. Egentligen börjar ju även din och min historia i en bok, väl?
Ja, som jag minns det så hade jag med Aron Flam att göra för under min traditionella förläggarkarriär. Ja. Då gav ut en bok som hette Jag bombade. Och just mitt minne är av att vi sågs på bokmässan.
På Park Hotel där man ses. Ganska sent sågs vi och jag minns det som trevligt.
Jag minns inte just det. Jag minns att vi sågs på själva mässgolvet.
Aha.
Du var en sån här seriemonter.
Det var jag hade säkert skrivit någon flashbackbok eller någonting då.
Och Aron var väldigt, det här är min vän Kringlan tror jag han sa.
Ja.
Så att, men jag har bara goda minnen av det. Ja. Jag vill inte ha något minne av.
Men man kan vi... Alltså att vi är vänner, det beror dels på den här boken Jag bombar, som var en antologi där svenska stand-up-komiker skrev om sina sämsta gig. Men sen har vi har ju gemensamma, någorlunda besvärliga judiska vänner.
Några stycken, ja.
De är lyckligtvis väldigt, väldigt varmhjärtade och härliga människor, men lite av den besvärligare sorten. Kan man säga att våra gemensamma judiska vänner är, som har dragit oss tillsammans. Och nu har vi ju en egen relation, du och jag.
Ja, det får man väl ändå så att säga, som inte är så att säga, hör ihop med våra judiska vänner. Nej, även nej, om de är oss väldigt varmt.
Ja, det gör de ju verkligen. Men de är sällan med numera när du och jag träffas.
Precis, men det beror ju de kanske mer på, jag vet inte liksom hur din och Annas historia med de gemensamma judiska vännerna har varit, men, så att säga.
Anna har sin historia med sin judiska vän, jag har min historia med min judiska vän. Nej, jag vet ju själv inte riktigt vad min och Arons status är.
Jag tror att den är ganska god, även om han så att säga, han svär ju ofta. Han säger någonting förolämpande och sen så svär han mest över din produktivitet.
Ah, ja.
Som han ser mycket upp till.
Ja, men det var roligt att höra.
Fast han säger det såklart i nedsättande termer, men kontentan är att han är mycket imponerad av din produktivitet.
Ja, det är bra. Jag är mycket imponerad av att Aron är så smart.
Det får man faktiskt säga.
Vad har du gjort idag, Gustav?
Jag åkte faktiskt ett morgontåg från Malmö. Mm. Där har jag bott hemma hos min bror. Firade min mammas 70-årsdag i Lund igår. Sen kom jag hem till min lägenhet.
Ja.
Så var det tänkt att jag och en av våra judiska vänner och hennes son skulle ett afternoon tea på Grand Hotel.
Ja, ja.
Men det frös inne så att säga.
Så kan det vara.
Och blev istället till en väldigt trevlig middag på Prinsen.
Jag har faktiskt aldrig varit på Prinsen. Jag borde kanske ta mig dit.
Jag kan rekommendera det.
Det är ett sånt ställe jag glömmer bort rätt ofta.
Jag går ju egentligen bara dit för att jag vet att Chris O'Neill har gått dit en gång.
Det är ändå inte det mest Chris O'Neill-iga stället jag kan tänka mig.
Nej.
Det känns inte så... Jag vet inte vad jag har för idé om Chris O'Neill i och för sig.
Men en annan bekant köper ju till exempel bara mot 90 tomater. Alltså tomater av väldigt hög kvalitet. För att hon en gång såg Chris O'Neill
ha
mutti tomater.
Ja, man kan välja att styra sitt liv efter vad man har en känsla av att Chris O'Neill gör.
Jo, men liksom, i den här tiden liksom, när mycket saknar så att säga, förebilder i samhället. Och vad ska man liksom...
Ja, varför inte ta Chris O'Neill? Han är väl inte sämre än någon annan?
Nej, alltså,
kanske bättre än de flesta.
Jag skulle säga så här, att jag tror inte man ska ta efter Chris O'Neill i allting.
Nej.
Men om du går in i en mataffär och ska köpa tomater, så tror jag inte Chris O'Neill är den som köper de sämsta tomaterna. Och det den som inte har koll på vilka tomater som är goda.
Nej, det tror inte jag. Jag tror han har jättebra koll på läget. Och jag tycker det är ju roligt, eller får man ens säga, men det är på något sätt roligt att en stoner är ingift i kungahuset. Ja, men om du tar illa upp Chris, så är det på tiden att vi får in lite grönt blod i kungahuset.
Ja, ja.
Själv har jag varit ett lite Stockholmstips. Kanske den bästa konsekvensen av coronan är ju att man kan ju vara i Gamla stan nu.
Jaha.
Alltså Gamla stan är ju, skulle jag säga, Stockholms absolut bästa stadsdel. Men det är väldigt svårt att vara där för att det är så jädra mycket folk alltid.
Min första lägenhet i Stockholm låg ju i Gamla stan.
Jag kan tänka mig att den var underbar.
Det var faktiskt underbart.
Ja, men jag tycker att det är väldigt fint i Gamla stan. Och det är inte bara som någon sorts inflyttad turist jag säger det. Utan, och det man upptäcker, det inte är så mycket turister, är ju... Dels så ska man ju säga så här, det är väldigt bra krogar i Gamla stan.
Mm.
Men det finns också väldigt mycket kul små affärer som man missar om man inte är i Gamla stan. Jag kan visa vad jag köpte idag. Kan du gissa vad det här är? Nu ställer jag fram ett föremål på...
Ska vi låta lyssnarna gissa?
Ja, det är svårt nu kanske, men jag tänker att jag lägger upp en bild på det i den låsta Facebookgruppen Kvallefiden.
Jag tänker på den gamla lundakonstnären Oskar Reutersvärd och hans omöjliga figurer.
Ja, visst ser det ut som en artefakt? Alltså en av människans hand skapat föremål. Men det är faktiskt ett naturligt föremål. Så här ser det ut i naturen. Alltså den är inte slipad, den är inte...
Nej, alltså jag skulle... Men alltså den finns i den här formen i naturen.
Den kristalliserar sig i kuber.
Oj.
Det där
nu blev det genast... Är det så, eller är det så att säga som den gubben i affären sa till dig när du kom in?
Jag hade läst på innan. Jag var faktiskt där för... Jag gick till en stenaffär i Gamla stan för att köpa...
En sällsynt sten.
Pyrit heter det.
Jaha.
På engelska kallas det fool's gold och på tyska heter det katzengold. Det vill säga det är kattguld.
Jag tycker på, alltså just det här när man ska gå några ärenden på stan. Jag pratade med min morbror häromdagen som då inflikade att sen var jag bara tvungen att svänga förbi och köpa några uppstoppade fåglar hos en kille.
Ja, men så ibland kan man få sån lust att köpa något bara. Och jag har ju, det här är ju en energiblockerare då, om man tror på sånt, men... Framförallt har jag ett litet pyrande stenintresse som jag mättar på i kristallhuset i Gamla stan.
Men hur gick diskussionen i hushållet så att säga, när du sa att du skulle ut och göra ett ärende? Jag ska bara ut och köpa en sällsynt sten.
Den är inte så sällsynt tyvärr.
Ah, okay.
Den kostade 27 kronor.
Aha.
Så den är inte alls...
Skulle man kunna säga att det är en ingångssten?
Ja, jag tror man kan börja med pyrit. Tror det är en bra nybörjarsten, pyrit. Det är mycket sten för pengarna, så att säga.
Ja, men det tycker jag verkligen att det verkar vara 27 kronor. Det kan man ju unna
sig. Jag blev lite förvånad när de sa 27 kronor och tänkte, varför köpte jag inte fler?
Det är väldigt liksom, intressant prissättning överhuvudtaget, 27.
De väger dem. Man köper dem står, jag trodde det var priset, men det var kilopriset som stod. Så jag var beredd att betala lika mycket. Alltså den här är ju, vad kan den vara, 2 centimeter hög.
Mm.
Jag var beredd att köpa till kilo pyrit. Men vi ska inte hänga oss kvar här vid pyrit. Vi ska göra så här att jag vill snart höra mer om ditt förläggande, såklart, som du är högaktuell med. Men innan dess ska vi titta in hos samhällsredaktionen Bulvanerna som fortsätter granska fallet Lars Truedsson. Hur är det egentligen? Är han Sveriges Radios mula?
Under de år jag jobbade på tv och på produktionsbolag så fick jag höra att det första man gjorde, i alla fall på de stora produktionsbolagen, det var att när man fick in en beställning med en budget, det var att ta hälften av pengarna, bokföra den som vinst och sen sätta budgeten. Och det fick mig att börja fundera på systemet. Helt enkelt varför det finns. När det kommer till tv kan man hävda att det handlar om volym. Mycket mer tv produceras idag och de gamla lokalerna, den daterade maskinparken, inte anpassade för modern tv-produktion och så vidare. Det finns mycket att skylla på och rätt mycket av det här är ju också helt rimligt. Det har också tillkommit kommersiella kanaler och konkurrenter sedan tv-husen byggdes runt om i Sverige och SVT noterade fördelarna med att använda samma produktionsbolag som deras konkurrenter. Man anlitade helt enkelt andra för att göra tv-program. Med tiden började man lägga ut även program man tidigare gjort själva, in-house som det heter, på entreprenad. Detta kan förklaras med att det är jobbigt att göra grejer, skönt att anlita någon annan. Jag gör det gärna själv. Många känner av städhjälp just för att det är så jobbigt att städa själv. Detta har lett till att tv-husen idag är mer att betrakta som administrativa enheter än som produktionsanläggningar för television. En talande bild är flytten från tv-huset på Jägersro i Malmö. Jag tillhörde de sista som arbetade där innan vi flyttades. Permanent i de nya lokalerna i Västra hamnen. Vi fick ett stort kontor att arbeta i när vi gjorde Gabba Gabba, det första barnprogrammet jag gjorde. Och vi gjorde det in-house på tv-huset i Jägersro. Det gamla tv-huset var jättestort och det var byggt för stora kameror och dörrarna var enorma på sina ställen. Scenarbetare sprang runt och släpade på pundare som man kallade de tunga järnvikter som användes för att hålla stora saker på plats. Vi kunde spela in talkshowen Robbins där inför en stor publik med kontrollrum och publikvärdar och inspelningsledare som dirigerar publiken minutiöst. Enorm inspelningsstudio. Här har du ditt liv, stor studio. Och många långa korridorer med små rum och mysiga kryp in där man kunde sitta och försöka komma på idéer och kanske vråla av skratt och hålla på att dumma sig. Men det var precis innan flytten. I Västra hamnen var det öppna kontorslandskap som gällde. Mötesrummen hade glasväggar. Inga personliga detaljer på de höj- och sänkbara skrivborden. Tanken var att man skulle byta ofta. Även om man inte gick på korta kontrakt skulle man hoppa runt lite. Såklart väldigt bra skrivbord, ergonomiskt utformade. Det erbjöds friskvård, massagestolar, fotbollsspel som jag älskar in i själen. Modern kaffemaskin, fat boys. Goa och slänga sig i. Men jag trivdes i Västra hamnen och jag trivdes med de medarbetare som följt med i flytten från Jägersro till Västra hamnen. Jag ska inte klaga, jag hade bara varit på Jägersro i några månader och det var rätt ödsligt där när alla redaktioner började flytta. Jag tror vi satt och vräkte oss i ett av Antikrundans gamla kontor. Jag brukade strosa runt och leta efter lite lätthanterlig memorabilia som man kanske kunde sno eftersom allt ändå verkade vara på väg att slängas. Så blev det också med det gamla rekvisitaförrådet, ett väldigt lager som tillåtit svälla under åren. Rekvisitaförråd i gamla tv-hus blir bara större och större eftersom nya produktioner hela tiden kräver nya grejer. Det hade tagit 40 år att bygga upp rekvisitaförrådet på Jägersro. 40 år av samlande och specialbyggande. Det fanns nästan allt där. Behövde man en plånbok till en sketch så fanns det en hel låda full. Mycket såldes nu till medarbetare till hyggliga priser. Det var som att gå på en väldigt ball loppmarknad och jag köpte ett par gamla affischer. Och min kollega såg en dag med hela famnen full av likadana spargrisar i olika färger som tydligen hade samlarvärde. Mycket slängdes som sagt och nästan inget flyttades med till Västra hamnen. Det fanns inte möjligheter att lagra särskilt mycket rekvisita där. Ett skåp med massa platta lådor användes och i ett av dem hittade jag en tjock bunt porrtidningar som tydligen ansetts vara något av det mest rara att bevara från det gamla rekvisitaförrådet. Men annars blev det inte mycket som följde med. Detsamma gällde det stora kostymförrådet. Det var naturligtvis helt otroligt att kunna välja och vraka där, hitta på sketcher genom att gå runt och bli inspirerad. Också det hade byggts upp under lång tid med stort hantverkskunnande. Det fick inte plats i Västra hamnen det heller. Där köptes nya kläder in och möjligheterna att producera egna kostymer var kraftigt begränsade. Även sminkavdelningen kunde vittna om fornstora dagar. Min favoritsminkös var en kvinna som närmade sig pensionsålder och såg fram emot den. Hon berättade att hon saknade sitt gamla tandlabb, där hon tidigare göt egna tänder. Att ett tandlabb skulle ha fått plats i TV-huset i Västra Hamnen. Vi häpnade och berättade om det för varandra som en rolig historia. Hon hade räddat sina bästa peruker. De är äkta människohår. Hon ville knappt lämna ut dem. Nypris kanske 100 000. Några sådana skulle hon aldrig mer få köpa in. Hon hatade buttriksperukerna som hennes nya budget tillät. Hon brukade permanenta mina ögonfransar om somrarna. Och jag minns henne med stor värme. Men det var något som hade hänt, helt uppenbarligen. Talkshowen Robbins gick inte att spela in i det nya TV-huset. För det nya TV-huset var egentligen inte byggt för att producera TV. Vi fick hyra in oss i externa studios. Jag jobbade på Gabba Gabba, Robbins och Sommarlov. Det var alltid en rätt frisk mix av projektanställda och fastanställda. Vi satt på tredje våningen. Och på våning tre märktes det inte riktigt att något hade hänt. För många av oss var rätt gröna ändå. Bara då och då när man snappade upp lite stories. Det var mest folk som jobbade med den kreativa biten som satt på våning tre. Projektledare och sånt, manusapor, programledare. På andra våning satt cheferna och nyhetsfolk och sånt viktigt. Det öppna kontorslandskapet var lite mindre öppet där. På våning två märktes också att något hade hänt. Men det verkar alla vara förtjusta i. Fulla av energi och lust att styra. Längst ner fanns en öppen matsal med utsikt över vattnet genom enorma fönster som sträckte sig upp till taket. Det fanns ett litet kök med mikrovågsugnar och bakom allt låg den lilla studion, den lilla verkstaden, smink- och omklädningsrum, lite hängare med kläder. Där märktes verkligen att något hade hänt. Det var något sorgset bland själva grovarbetarna på TV-huset. Jag lurades länge av att jag hade varit där så kort tid. På Jägersro innan vi flyttade. Jag hade missat den roliga tiden i det gamla TV-huset. Jag hade kommit in när flytten redan var påbörjad. Jag hade trott att de här griniga gamla gubbarna och tanterna alltid hade varit såna. Men sen förstod jag att det där sorgsna, lite trista förhållandet till arbetsuppgifterna, slappheten ibland, kom sig av att man hade tagit något ifrån dem. Rekvisitaförrådet, alla kostymerna. Den lågt värderade erfarenhetskunskapen. Cheferna hade hur mycket som helst att göra. Nu ställdes de på prov, nya tider. Och vi på våning tre spelade fotboll och drack kaffe ur den fina kaffemaskinen. Vräkte oss i varsin fatboy och var kreativa. Fast vi visste också att något hade hänt. Vi hade flyttat från ett hus som var byggt för att spela in TV till ett hus som var byggt för något annat. Det här var allt för veckans avsnitt av Bulvanerna. Nästa vecka fortsätter vi granska fallet Lars Truedsson. Och vi ska titta närmare på SVT Malmö och flytten från Jägersro till Västra Hamnen. Från ett TV-hus gjort för att spela in TV till ett som var byggt för något helt annat.
Ja, spännande det här fallet Lars Truedsson. Vi får se var det landar i. Jag sitter här med Gustav Moell, förläggare. Bland annat, du är verkligen en mångsysslare. Jag kan ju ärligt säga att jag inte har koll på allt du gör.
Nej, men det behöver man
inte. Nej, det behöver man inte. Men jag blir heller aldrig förvånad när jag får reda på en ny grej du håller på med.
Nej, det är lite... Men det delar vi väl lite, så att säga. Alltså det här med plötsligt börja skriva något på vers, till exempel.
Ja, precis. Att man inte känner sig så hindrad av att inte ha världens cleanaste CV.
Ja, men du kom väl ut från Lund med en kultur- och sociologiexamen i bagaget, så att säga. Och hembränt vin. Ja. Men du har ju ändå, så att säga, utifrån den examen så har du ju ändå lyckats ta dig in i många fält, så att säga.
Kanske inte alltid, inte formellt hjälpt av min examen. Men kanske en del saker snappar
igen. Det är en fråga man får ofta sådär. Ja, men vad har du för examen för att... Just lite det. Sådär, vad har du för körkort för att...
Ja, har du liksom rätt att framföra det här liksom dikt-eposet?
Ja, men precis. Har du så att säga körkort för episka versmått?
Ja, nu får man nästan säga att jag har det.
Ja.
Det är inte som... Man behöver inte lägga 5 år. Det är inte som att bli läkare eller pilot riktigt. Men det är kanske man behöver... Det är som att bli mäklare. Lägga något år.
Och ja, sen är det väl också... Liksom, kan man för mycket om någonting så begränsas man lite av sin kunskap.
Ja, precis. Jag tror ju väldigt mycket på den så kallade Suzuki-metoden. Ja. Att man bara... Learning by doing, helt enkelt. Ja. Det har funkat väldigt bra för mig. Men du har, alltså då, så länge vi känt varandra i alla fall, jobbat med böcker också i alla fall.
Ja, i en eller annan form, så att
för
säga.
Jag tror... vad heter det? Ekerlids förlag var precis. Det på när vi... Och de gav ut då, jag bombade, men är väl kanske mest profilerade mot biografier.
Det har varit mycket biografier i mycket näringsliv
och lite historiska figurer. Mm. Och du har ju ett eget skrivande också. Är det rättvist att säga spök för ghostwriter?
Vad heter spök? Ja, det kan man säga, så att säga. Så länge man får vara många olika saker samtidigt.
Ja, precis. Du är inte bara det. Men nej. Du är det också. Du är lite pen for hire.
Ja, det skulle man nog... Det tar jag inte illa vid mig alls. Det skulle jag nog kunna skriva ner.
Så du kommer egentligen från... Eller du har... bakgrund inom den traditionella förläggarvärlden. Men har liksom...
Och det var väl lite det som föregick det här nya initiativet. Om man ska ta det väldigt snabbt så var det ju att du frågade mig om jag skulle kunna ge dig en liten hjälpande hand i slutförandet av Sinfonia.
Ja, och med hjälpande hand, en liten hjälpande hand var ett halvårs arbete med många av delarna i hur en bok blir till.
Men det var ett väldigt, väldigt roligt och lärorikt arbete. Och det mest lärorika där var ju egentligen när jag insåg så att säga att du redan hade sålt väldigt många böcker innan boken.
Just det, man försöker runda det här lagringsproblemet.
Precis, och då inser man ju lite liksom som förläggare att om böckerna redan är sålda och du redan så att säga har dem som lyssnar på dig och att det inte är fler som kommer köpa din bok om man sätter upp en stor affisch på Lens.
Nästan hela målgruppen ryms i lyssnargruppen.
Precis.
Det är klart man missar några.
Och utan att gå in på några siffror då, så inser man ju liksom att det finns väldigt många onödiga steg i alltså den traditionella förlagsvärlden. För att kan man sälja direkt till sina liksom lyssnare.
Precis.
Så är det. Och det är fantastiskt liksom ur ett förläggarperspektiv för att du tjänar mer pengar. Det är fantastiskt ur ett författarperspektiv för att du har full kontroll och du tjänar mer pengar. Precis. Inte lika fantastiskt ur ett konsumentperspektiv.
Det blir lite... Fast å andra sidan, att få in en bok på Adlibris och Bokus är ju inte svårt.
Nej, att den säljs via Adlibris och Bokus betyder ju bara att du och jag tjänar mindre pengar.
Ja, eller att boken blir
och sen att det kanske... Men däremot som konsument så är det väldigt praktiskt.
Ja.
Men jag tror inte som författare och konstnär alltså att det man ska eftersträva är att vara så praktisk som möjligt, så att säga. För att när vill man ha din bok till exempel, eller Arons bok för den delen, så finns det ett ställe där man kan skaffa den.
Ja.
Och som du skrev någon gång, om det är någon som inte är nöjd med servicen får de gå till Espresso House.
Ja, det får man. Ett leende.
Eller de får väl gå och köpa en annan bok då, helt enkelt.
Precis, ni kanske inte ska läsa min bok då, om ni inte klarar av ett otrevligt bemötande.
Ja, men det är ju boken som ska tala för sig. Alltså... de kan ju hota då genom att köpa någon annans episka Stoner-trilogi. Liksom. Går jag ner till Akademibokhandeln och köper. Och då tycker jag att de har all rätt i världen att göra det.
Jo, problemet för mig kanske framförallt, men också för oss, var ju att när vi gav ut Sinfonia 1-3 så var ju inte vägen upphuggen.
Nej,
det fanns några barnsjukdomar. Det blev ju lite lidande logistik helt enkelt för att jag skulle sköta för mycket. Nu har jag löst det på mitt sätt och du och Aron har löst det på ert sätt. Och nu tror jag vi har inte så mycket klagomål.
Nej, det, och skulle det vara det så att säga, så får folket... Alltså, verklig konst är värd att vänta på. Den andra typen kan ni hitta i en annan affär, så att säga.
Precis. Så att tveka inte. Och det är faktiskt, man behöver inte stötta den här podden på något särskilt sätt, men det är väldigt praktiskt för mig om man förbeställer Fantasia 1 till exempel på shop.underproduktion.se.
Jag är ju en stor vän av Sinfonia, måste jag säga.
Ja,
jag tycker att det var en fantastisk historia. Jag tycker även att det här nya äventyret är...
Ja.
Jean Canelos har redan blivit en favorit.
Och det är en i hjärtat. Jean Canelos med sin otursförföljda pappa.
Mm.
Och de andra. Ja, men det, ja, men vad roligt att du tycker det. Det betyder mycket för mig. Jag tror vi gör så här. Jag vill ju höra lite av, alltså det som hänger i luften är ju det här åtalet som riktats mot Aron och hans bok, men där även du har varit i högsta grad indragen.
Mm.
Jag tror vi behöver något lättsamt nu, vi behöver skratta lite. Jag tror vi ska titta in hos humorgruppen Doggarna som fortsätter sin serie Odd och Gummimannen.
Nu välter det någon slags...
Oj, nej, just lägger sig hon.
Ja!
Hörni,
hur
är hundarna?
Vi har grejer här, vår picknick är i fara. Jag var uppe och bar upp lite skit på vinden. Det är egentligen så det började allt det här. Så såg jag det att det stod en låda där in i vårt förråd alltså, som...
Jag såg liksom... Nej,
ja, men lugn nu. Men håll inte på med den bollen för mycket då. Ja, men du märker ju att hundarna blir galna.
Vad är det?
De blir galna hundarna när du håller på med den bollen.
Det är inget hundförbud överhuvudtaget på vår innergård. Varje gång vi är ute så skriker hon så här från översta balkongen så: rasta inte hunden här! Liksom, och jag, då blir det att jag står här nere och skriker tillbaka. Men man får ha hund här inne, och så skriker hon så: ja, men det ligger skit och piss!
Men det har jag tänkt på, att du sitter så ofta och har bara någon affär satt upp så här, hundar förbjudet.
Mm.
Så bara, kan man sätta upp så egna fartbestämmelser också? Det är väl inte... Ja.
Det är jättekonstigt. Jag tänker ofta på det med de som inte... För jag fattar, när man har mat, att då får man väl inte ha djur där inne?
Ja, kanske inte, nej.
Alltså om man har färsk mat tror jag inte man får det.
Nej.
Men om det är typ en sån tobaksaffär.
Ja, precis. Eller bara att de tycker det är jobbigt att hundar pissar på deras hus.
Ja.
Affär. Jo, men nu får ju hundar pissa på hus.
Ja,
det får alltså, man. Jag tycker också det är lite konstigt att de får... Eller jag, att ha så här tik. De pissar ju så mycket på samma gång.
Ja.
Det känns lite konstigt att varje gång hon har pissat och det blir en stor pöl. Så jag sa, varför är det här tillåtet? Jag var uppe på vinden och så såg jag, det stod en låda där som jag inte sett förut. Så jag tänkte, vad fan, det är för jävla låda. Den var liksom ordentligt tilltejpad. Jag tänkte, fan. För ja, det är ju också en grej, alltså, att vi inte har haft sånt hänglås på vår dörr. Va?
Nej, så ni var tvungna att...
De har varit på som fan med det.
Ja.
För att... Jag har sagt det, men det gör inget. Om någon kommer och stjäl vår skit, jag blir bara glad. Mm. Ta den liksom. Ja, varsågod. Jag har ställt ut den på gatan om det var tillåtet.
Men visst är det konstigt hur måna folk är om att verkligen pang och bom låsa sina vinds- och källarförråd. Jag ser ju att det står en stol där inne. Liksom. 30 flyttkartonger, stort hänglås.
Stort hänglås. Och inte bara om man inte sätter ett hänglås så är någon på en och liksom så här skriver mejl till en. Ni måste ha hänglås om er stol.
Jag har ju sett att deras dörr, där vi bor har man ju så här alltså ute terrasser på första plan.
Ja.
Jag har sett att deras dörr dit står öppen ibland och liksom vädrar. Ja. Men de har hänglås för sina flyttlådor.
Eller vad är alternativet? Ska jag med en svamp liksom ta upp det?
Lägga ut en sån liksom disktrasa under först.
Ja, men för det kanske inte är förbjudet. Man kanske får liksom låta dem pissa och skita. Hur?
Jag tror man kanske måste väl plocka upp skiten.
Men står det i lagen att man måste?
Det vet inte jag.
Nej.
Jag kan inte tänka
mig. Jag gör det ju för att det känns så pinsamt att inte göra det.
Ja. Att det är så att man kan ta gärna min tv och alla mina grejer, ja, men inte mina fina flyttlådor.
De ska jag ha ifall jag behöver flytta igen. Ska jag behöva gå och köpa nya.
Så jävla dumt alltså.
Men också liksom att de tror då att om vi inte har vårt låst, att det är någon sorts jävla honungsfälla för tjuvar liksom. Det drar till sig tjuvar som vill ha våra gamla kuddar.
Det var en inbrott i vårt källarförråd för typ 3 veckor sedan.
Och då så
var det en sån lappar kom upp om inbrott i källarförråden, bla bla bla. Ja. Och då ringde min tjej och frågade vad som hade försvunnit, för vi var inte här uppe då.
Nej.
Om de visste om det hade varit inbrott i vårt liksom. Och de sa nej, det var bara inbrott i ett, och det var som tur var tomt.
Men det var inte inbrott.
Nej, det är någon som har
världens...
Men varför har de hängt låsat det tomt för dem?
Men vad tror de om tjuvarna? För det var väl så här. Ja, men viska då.
Visste du att jag vågade ta hundarna?
Nej, det visste jag faktiskt inte. De har inga taggar eller gaddar.
Nej.
Nej.
Det var därför jag bara
tog det. Ja, det var... Jag trodde absolut inte att du skulle våga... Ja, är det en tagg där?
Ja, titta.
Jag vet inte om jag hade vågat ta en humla sådär.
Nej, ja. Men har du kommit vidare något med gummimannen?
Det är mest att jag har liksom fastnat i gummimansträsket. Att jag liksom, vi har försökt googla gummimannen Tapper.
Ja.
Det finns ingenting förutom den här boken.
Han är före internet, antar jag.
Ja, och det finns då att han kanske nämns i en bok.
Ja, den du berättade om, ja.
Ja, men annars så har det bara blivit att jag läst om andra gummimän. Och det har inte gett...
Jag var uppe liksom, såg den här lådan, kände inte igen den. Den var märkt då Odd Engström. Men det vet jag att jag inte skrivit på en låda, tejpat igen, burit upp.
Det är en konstig fylla.
Jag visste då att man var full. Jag fattar ingenting. Jag tänkte så här, det finns ingen chans att Anna har varit uppe och ställt upp den jävla Odd Engström-låda. Nej. På vinden.
Och på rak arm vet man att jag har inga Odd Engström i släkten.
Jag har liksom inga Odd Engström-grejer hemma som jag kan lägga i låda liksom, ens tejpa igen, ställa upp på vinden. Ska på det? Nej, men fan, vi har ju inget hänglås. Det är väl någon av grannarna. Det kan ju varit någon som ställt fel eller någon som bara ställt upp den. Jag vet liksom inte vad en gummiman... Jag vet typ vad en gummiman är. Att det är en väldigt så här, vig... En vig människa.
Jag tror nästan alla kan tänka sig vad en gummiman är.
Ja,
alltså man kan liksom säger, vad tror du att en gummiman är?
Att någon som kan liksom lägga benen bakom huvudet och liksom krypa ner en väska.
Ja, exakt. Det var ju gummimannens Tappers grej då, att han gick ut ur saker med benen.
Han kunde gå också när han var...
Ja, exakt. Han kom ju ut ur ett tält.
Ja, just det, i den filmen.
Men det finns tydligen fortfarande gummimän.
Men det var större förr.
Det
är lite freakshow.
Det är väl det som... att underhållningen då på något sätt har utvecklats från att bara vara... Det konstigaste vi kan hitta.
Ja.
Men då var ju Brasiliac också det största.
Men de har är det de som fortfarande har gummi?
Ja, bland annat de. De har ju en ny gummiman. De presenterar honom på sin Facebook-sida.
Ja.
Som gummimannen George Feining har de värvat in. George föddes i Ghana då.
Mm-hmm.
Och tidigt upptäckte han att han hade exceptionellt böjbara leder och ryggrad. Och det tillsammans med ett intresse för akrobatik gjorde det självklart att bli gummiman.
Aldrig är det helt självklart. Vad fan ska jag göra med Odd Engström-lådan? Jag får stå där.
Men du var inte alls först nyfiken på...
Först tänkte jag bara så här. Först var jag bara irriterad att någon liksom hade ställt in en jävla Odd Engström-låda på vinden liksom. Det är ju ändå vårt. Jag tänkte, ja, det är väl så smällar man får ta när man inte har lås och bom på... Fan, nu kommer folk här. Också folk. Ja, skiter om.
De går exakta vägen också.
Det är precis tänkta banan de följer. Ja, men sen på kvällen så kan jag tänka på det igen. Så här, jävlar, det är något... Jag kunde inte släppa lådan riktigt. tänkte så här, fan jag borde, men då var det liksom så sent så jag tänkte jag tar det imorgon istället. Och så gick det ändå, ja, det blev det liksom inte dagen efter heller, det blev kanske någon vecka efteråt jag gick upp igen då. Och då var lådan borta. Det känns att träningen är inte så rolig. Det är mycket stretching liksom, ja. Töja.
Ja, det känns ju också som man har en tydlig spärr på när man inte kan bli bättre, va? Alltså för när du kan gå med benen bakom huvudet, ja. Hur mycket längre kan du dra det då? Liksom?
Det är intressant. När känner man att man är färdig?
Ja, för jag tänker...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Det är en av få branscher där jag tänker att det ändå måste finnas ett stopp. Alltså det kan inte finnas oändlig utvecklingsmöjlighet som gummiman.
Det är väl limbo som man är, kan liksom verkligen mäta vem som är.
Just det. Men det är kanske inte heller rättvist för vissa gummimän längre.
Nej, vissa är längre och vissa är kanske bra på att böja andra. Det kanske är,
ja, exakt.
Balans.
Han här har ju just då, med samma lätthet böjer han sig bakåt som framåt. Ja. Dessutom vrider han kroppen över 180 grader och drar sina axlar ur led med ett glatt leende på läpparna. Unikt, enastående, årets sensation.
Ja, jag vet inte vad som hände. Jag minns ju bara att jag såg det. Det står en Engström-låda där, om man ska kalla det. En banankartong liksom. Gaffad många varv. Så den är jag ju väldigt intresserad av att få igen.
Jag visste inte att den var... Jag visste att du hade hittat den. Mm. Jag visste inte, ja, men då, att den försvann. För jag träffade dig samma dag.
Precis, du berättade ju om lådan. Men sen... Vad det nu är, det kan ju vara papper eller video. Det kan ju vara foton också.
Det låter, om någon hade sagt till mig någonting. Att Brasiljack har åkt till Ghana. Hittat en man som är beredd att dra sina axlar ur led med en le. Och satt honom på en cirkus.
Ja, det låter... Alltså...
Jag vet inte varför, men det låter...
Nej, man vet inte varför, för att han är ju här... Jag tror inte det var det här när de sa så här, nu får ni inte ha liksom lejon och elefanter mer. För det känns liksom inte modernt att ni har det.
Då åker vi till Ghana och hämtar något annat. Men det är också, å andra sidan har han ju hela tiden vetat att det var det han ville bli.
Titta.
Ja, enligt Brasiljack. Alltså det är så här, de har ju inte bara åkt ner, pekat på en, tagit hem han och sen sagt så här, han kan bli god gummi.
De åkte ner till Ghana och sa, är det någon här som alltid vill bli gummiman? George Feining såg sin chans.
Räckte upp en fot.
Exakt, och foten var bak och fram. Och de var så här har vi vår.
Ja, vi tackar doggarna ännu en vecka. De är tillbaka igen. Hoppas jag, man vet aldrig med doggarna. Man vet aldrig med humorgrupper riktigt. Men vi hoppas att de är tillbaka igen nästa vecka och förgyller den här sommaren med sina galna upptåg. Jag sitter här i Studio Malmö med Gustav Moell och jag tänkte vi får närma oss nu. Alla som lyssnar på det här känner säkert till att Aron Flam och du då gav ut boken Där en svensk tiger på Samizdat som förlaget heter, och den är då en av upplagorna är konfiskerad av polisen och Aron ska inför skranket helt enkelt.
Det stämmer.
Ja.
Mycket beroende på att jag hade en väldigt mäktig advokat. Mm. Så att det fick bli han som fick ta åtalet, så att säga.
Från början så var det Aron, var stämd, är det stämd han är eller?
Alltså delgiven misstanke var det som hände mig. Jag antar att det var, vi var ju tre egentligen initialt, jag, Aron och...
Illustratören.
Ja, formgivaren som då har på uppdrag av Aron ritat.
Det känns lite...
Lite far-fetched.
Att gå på han har ändå bara gjort ett jobb.
Ja, jag tycker det är... Vi tackar för den liknelsen.
nej, men för det är lätt ju svettigt att ni alla skulle behöva hosta upp en halv miljon om det
ja, nu har ju Aron så att säga tagit på sig alltihopa, så att det är uppe i 1,8 miljoner nu.
Okej. Okay. Ja, det är ju ändå en hacka.
Ja, det
är 1,8 miljoner. Det är ändå riktiga pengar.
Och också så tror jag att de lägger på 100 000 för varje gång han använder tigen.
För varje bok?
Nej, för varje gång.
Varje gång, och han har säkert gjort det jättemånga gånger.
Ja, alltså vi är uppe i 1,8, men vem vet alltså när rättegången då kan ha sprungit iväg rätt ordentligt.
Nu vet han ju för att det kommer kosta 100 000. Han kanske blir lite mer restriktiv.
Ja, fast det är ju samtidigt inte Arons stil att vara restriktiv så att säga.
Vad tror du att... Det är lite svårt att förstå det här, för att när man läser debattartiklar från både höger och vänster, alla verkar vara överens om att det här är ingen bra... Det här åtalet är inte särskilt bra.
Nej.
Det verkar lite svajigt alltihop.
Det är väl lite min känsla också.
Förhandstipsen verkar ju vara att Aron kommer vinna det här målet.
Ja, och när jag blev så att säga meddelad att åtalet mot mig hade lagts ner, så blev jag 70% lättad, men ändå 30% besviken. För att... jag har inte varit med i en sån här process tidigare, och bara att vara på polisförhör när man ganska liksom inte har gjort något fel så att säga. Ja. Det handlar inte om den där midsommarkvällen liksom, om...
Precis. Nej, men det är ju en dröm att få vara i ett drev när man inte har gjort något fel. Det skulle ju vara helt underbart.
Och att de tilltalar en med efternamn och sen så liksom... Ja. Det kändes äggande, men samtidigt... Nu får och också kanske... löjligt på grund av vad det var som ligger till grund.
Ja, men för man... Jag har ju liksom förstått att det finns en väldigt nitisk då förvaltare av den här bilden som det handlar om, den klassiska bilden, en svensk tiger. Som liksom då har gjort det till någon sorts livsprojekt att stämma folk som försöker, eller hot, kanske oftast rassla lite med kedjorna.
Precis.
Och så brukar det hjälpa.
Det hjälpte ju i fallet med den här tvättbjörnen som Region Skåne hade i sin...
Ja, det kanske ofta gör det att folk tänker, men det är inte värt det.
Nej, det är liksom, vi kan göra något annat istället.
För jag minns ju att Aron, jag minns ju som jag lyssnade på hans podd att de hade hotat, men det är därför boken heter Det här är en svensk tiger väl?
Precis, och det är därför den har gjorts, det var liksom gjorts väldigt tydligt.
Arons eftergift, helt enkelt.
Och då var det just alltså, i ljuset av att göra satir. Och förutom den här hajlande tassen och svastikan så blinkar ju även tigern.
Just det.
Så att bara för att det inte ska undgå någon om att det rör sig om ett skoj. Just för det. Att i vår kultur så är ju blinka med ena ögat är ju liktydigt med det här på skoj.
Precis. Men för sen förstår man då inte, det kan väl ha hänt liksom att om det råkar sitta en nitisk människa där som också är advokat, så det kostar aldrig Beredskapsmuseet något att... göra den här typen av utspel.
Nej, tvärtom så tror jag till och med att det kan vara en bra affär om man så att säga har en stiftelse att luta sig mot.
Precis, men det man inte förstår är ju åklagarna, liksom, alltså, varför har de behandlat som en brottsling innan någonting har hänt? Varför är laget... Det är som att beslutet redan är fattat trots att alla förstår att de kommer ändå inte vinna.
Jag tror att det, som jag har tolkat det lite, det här med att det nu går till rättegång är lite ett sätt, nu ska jag inte vara någon juridisk kommentator, men det kommer jag vara ändå, som ett sätt att säga jaha, det här var kanske inte rätt, men låt oss se vad domstolen säger.
Just det.
Det vill säga att man sen kan förlita sig på, ja men det var ju bra att vi fick det utrett,
så att säga. Nu är det prövat, nu vet vi vad som gäller. Även om man kan tycka att det finns väl andra fall som redan, där det redan har provats det här liksom att göra parodier och utgå från ett befintligt konstverk.
Ja, absolut.
Så att, ja, men det är lite svårt att förstå, för att man förstår ju att tanken springer mot, eftersom boken också har ett innehåll som är väl misshagligt då, skulle det kunna vara mot socialdemokratin rent historiskt och sådär. Man har liksom minnet av SDs informationsfilm om sossarna under kriget, som också liksom stämplades som hatmedia och plockades ner från YouTube, inte minst fel. Att det ligger nära till hans och liksom dra de kopplingarna, men det känns ju inte som att det verkar vara ett så dumt sätt att tysta en bok på, att förbjuda den.
Nej, men om man ska ta parallellen med symfonia till exempel, om det kommer ut ett verk där mannen från Limhamn gör... Ja. Otroligt mycket obehagliga grejer och ja. Det är inte du som ligger bakom verket, så skulle du säkert liksom ta väldigt illa vid dig. Ja. Men det är inte säkert att du skulle ha så att säga rättsligt underlag.
Nej.
För att du blir kränkt för att mannen från Limhamn gör vissa grejer, och att du är ändå så att säga far till den karaktären.
Just det.
Gör inte nödvändigtvis att du har... rätt så att säga. Att det kan vara så att man får skoja med liksom en så pass allvarlig karaktär.
jag skulle nog i just det här fallet bara bli lite stolt om det kom någon sorts grisig fanfiction.
Ja, för det hade ju faktiskt varit någonting om...
Jag skulle nästan vilja uppmuntra.
Hur kan ni tweaka den här? Vad har han gjort tidigare till exempel? Unga år?
Ja, det kommer lite... Man kommer få lite... Om man fortsätter lyssna på Mörnarnas ö så kommer faktiskt lite mer historia om mannen från Limhamn komma. Men jag får säga så här att det var väldigt roligt att ha dig här, Gustav.
Tack för att du fick komma. Det var väldigt trevligt. Och tack för den goda sidan och för att jag fick se Studio Malmö.
Ja, vi ska ta och be oss iväg nu och ha en riktig helkväll i Limhamn. På Limhamn.
Ja.
Inte Limhamn, nu sa jag det.
Lidingö.
Lidingö heter det.
Och nästa gång så hoppas jag att jag då får så att säga spela in någonting i den allra, ska man säga, mest... kontroversiella studion, Studio Bicicletas.
Ja, det är ju faktiskt dit vi ska gå nu när nu är liksom Magasin C slut. Då går vi in i Studio Bicicleta där vår läsecirkel startade. Vi läser högt den här sommaren ur PS, anteckningar från ett sorgeår av Mia Berner från 1985. Av många ansett vara en minor classic. Men med det så tackar Gustav Moell för att du kom hit. Och jag som säger det. Ja, det är K. Svensson. Ja, då tackar vi Magasin C för den här gången och går in i vår läsecirkel PS. Vilket betyder att vi återigen har förflyttat oss in i vår allra minsta studio, Studio Bicicleta. Den här gången är det bara jag och min hund. Katten fick stanna hemma. Vi har åkt för att fira bröllop i Småland. Och jag sitter här och vi ska ta oss an fortsättningen på anteckningar från ett sorgeår av Mia Berner. Och jag insåg det efter förra avsnittet att jag kan ju tipsa om att det finns ett avsnitt om Mia Berner i feeden Della Her Story. Det finns ett timslångt avsnitt som utgår mycket från den här boken vi håller på och läser här. Nu står jag hunden väldigt mycket här i bakgrunden och det är sent och alla andra har gått och lagt sig och podden håller på att bli försenad och jag känner mig lite trött, lite lätt berusad av spanska viner jag hade med mig. Men nu ska vi läsa vidare i anteckningar från ett sorgår i alla fall. Många anser att det är en minor classic. 1985 är den skriven. Och i förra avsnittet så det var egentligen hela upptakten att Mia Berner då får syn på en bok av Pentti Sarrikoski. Eller alltså hans porträtt på en bok genom ett skyltfönster. Och sedan köper hon boken och blir... besatt, skulle man kunna säga. Och när vi kommer in nu i berättelsen så har hon liksom sett till att hon ska få skriva en essay om Pentti Sarrikoski. Mycket lägligt när hans hustru är i Marocko. Och det är där vi kommer in nu i berättelsen. Och den inleds, det här stycket som vi ska läsa idag, inleds med en dikt återigen. Det kan man ju säga att det var ju...
man kan väl konstatera det efter förra veckan att det är lite tungt så här. Det kommer ett långa sjokdikter och jag funderar ett tag. Man kanske skulle liksom redigera texten lite eller på det sättet liksom överföra den till det mediet vi är idag. Man kanske skulle, jag kanske borde ha liksom gjort en behandling av texten, men sen tänkte jag nej, det ska jag väl ändå inte göra. Det är inte något, alltså det, nej, jag har inte heller den tiden att sätta mig in i ett sånt projekt och göra det rättvisa. Så jag tror det blir bättre att vi liksom läser den som den står. Det är ju så många ljudböcker är ändå. Att det är, ja, ni förstår. Så det här inleds då också med en dikt av ja, P.S. Och den är väl skriven då av Pentti Sarkoski, får man utgå ifrån. Jag förlåter dem icke, ty väl vetar de vad de gör. De ville att jag skulle skriva vackra sånger om vinden, om fågeln och trädet. Sånger som de sedan skulle läsa till sin själs vederkvickelse för att glömma vad de gjort. På dagen förgiftat vinden, dödat fågeln och trädet. En mer omfattande reseberättelse skrev jag också och den fick ett oväntat öde. På våren skulle Fibs lyrikklubb trycka Pentis revir i sin lilla serie och behövde ett förord. Bråttom var det som det brukar och de fick min story fast jag ännu inte hade sett dikterna. Inte vet jag vad som är fel på dem, förmodligen översättningen som är gjord av den oförtröttlige, oersättlige Jens Hildén. Hannu Salamas och Pentti Sarkoskis bästa prosöversättare. Det var bara så att Jens Hildén inte var någon lyriker. Och möjligen en sak till. Kan det vara att revir inte är en lika vital diktsamling? Område, brukade Pentti säga att den borde ha hetat på svenska. Som byggområde eller bostadsmiljö. Fast revir, en vackrare titel. Hur som helst kom min berättelse att tryckas där och sen också i Fibs Lyrikvännen. Det rör sig om lite olika versioner, men dessa var mina intryck från Kerava. Så kommer det liksom som en ny rubrik här. 3 dagar med Pentti. A portrait of the artist as a middle-aged man. Det första vi talar om är ett ord i Pentis översättning av Georgias. Den som han håller på med just nu. Jo, ser du, god och vacker är hos Platon samma sak. Estetiskt vacker, etiskt god. Jag letar så rent förbannat efter några ord på finska som kan ta vara på bägge de här betydelserna. Finskan är ett smalt språk, märkvärdigt fyllt av precisionsmöjligheter och klangfärger. Men ändå, vi fortsätter att tala om Phaedros, min favoritdialog, om den sokratiska naiviteten, att den som känner det goda också gör det. Nästa steg hade varit att bringa upp funktionalismens idé om det vackra och ändamålsenliga. Men just då kommer en granne och det är något med öl. Och så är det är så det är här hos Pentti. Något med Platon och något med att dricka. Något med den goda handlingen och något med grannarna. Det lär jag mig snart att förstå. De närmsta grannarna tror att jag är miljonär, säger Pentti. Jag som går här hela dagarna och gör ingenting, bara super och åker taxi. För dessa som har bil, taxi, höjden av lyx. Jo visst, det är just deras barn som alltid är här hos oss och leker och äter. Och det har jag redan hunnit se. Nu hänger inte jag med. Och mellan måltiderna går Tullicki och hennes syskon själva till skafferiet och tar vad de vill ha. Och de är hjärtans välkomna till. Föräldrarnas tid och pengar går till huset och bilen. Till umgänge och mat och till ungarna räcker de tydligen inte. Jag är inte riktigt med här på vad vi är. Ja. Ända hit ut har vi drabbats av var... Är det jättelångt sammanskrivet ord? Det är svårt att läsa. Vad är det nu ni säger på svenska av välfärden, överflödet? Ja, det är Penti som pratar. Förlåt, ni andra har sagt fan. Ser du, jag kan vara överallt i världen och ha det bra. Bara inte i Västtyskland och i Sverige. På min kommentar om den saken svarar Penti. Jo, just det. Och det var förresten jag som översatte The Air Conditioned Nightmare till finska. Penti säger att det dög inte med Helsingfors. Blev för splittrat här ute i Kerava i ett glåmigt Kerava, i ett glåmigt Upplands Väsby. Här var jag borta till exempel. Jag trodde ju att Kerava låg i Finland. Här ute i Kerava, då uttalas det inte så. Här ute i Kerava i ett glåmigt Upplands Väsby har han huset, familjen, grannarna som är garanterat ointellektuella. Det nära bylivet här vill han inte vara utan. Den litterära stimulansen i stan kan flyga och fara. Den finns ju i de böcker jag läser. På samma sätt gjorde Sibelius och Eino Leino som bodde just här, säger han, utan åthävor. Och denna gången tror jag honom. Han skulle gå att splittra. Jag har redan sett honom i Helsingfors med alla som ska hälsa och klappa om, alla kända och okända, varma och kalla leenden, glada tillrop, avundsjukan också, erkänner han, i ett litet land som Finland. Han kan inte låta bli och åbäka sig heller när kontakterna väl är där, sola sig och rabulista. Här ute betyder ingenting, säger Penti. Som när jag är på Irland, i Rom, i Paris. Låt oss vara till Grekland tillsammans. Till Theodorakis? Ja, just det. Till Mikis Theodorakis snart. När Georgias är färdig. Glädjen letar sig fram i Pentis gammelmansunga ansikte. Världen har krympt för honom den senaste tiden. Han kommer inte in i USA därför att han är kommunist. De hade velat ha honom som gästprofessor vid författarverkstaden i Iowa. Och kanske kommer han inte in i Sovjet längre. Eftersom han anklagas för revisionism. För några år sedan var han deras gäst i 3 månader vid Svarta havet i Georgien. Där skrev han en collageroman som på svenska skulle heta Våra minnens löv är döda. Boken vars titel blev en sång. Collagebitarna skulle klippas ur en hög med Reader's Digest som han fick smuggla med sig in i landet. Pentis hustru Tula råkade vara borta på en resa. Hon är redaktör i den folkdemokratiska tidningen Kansan Utiset, där Penti skrivit legendariska politiska kåserier. I hennes och Pentis gräsgröna vardagsrum hänger 2 stora porträtt, modernt naturalistiska i sina röda passepartourer. Det är Tjechov och Majakovski som ser på dig var du än befinner dig. I rummet strama inredning och röriga bråte för dagen. En bild av spelet mellan liv och strävan. På bokhyllan står den vita miniatyrstatyetten av Stalin som Penti hittat på någon mödding. Stolt visar han sitt fynd, hur huvudet är oglaserat ovanpå den blanka torson. Utbytbart, praktiskt, småler han. Det var detta huvud han blickade ut över i sin diktsvit från Reykjavik och Vasa skärgård. Jag sitter och kommer ihåg vad en god vän en gång sagt. Sagt mig när han första gången hälsade på mig i Stockholm. Här är mycket vackert här hos dig. Men vad har du i dina ikoner? Vilopunkten. Därifrån man tar avspark, menade han. Hos Pentisarikoski är det inte svårt att veta var detta centrum finns. Där det hänger en rumänsk ikon med en särigen historia. Madonnan ser allvarsamt på mig från detta hörn. Hennes guld är slitet och blicken rymmer lager på lager av oro och ro. Kanske har hon ett vetande längst in i mörkret. Hon ser ut som hon kommit hem här hos mannen. Som om han hade haft en tro. Säkert skulle hysa in den i den ortodoxa kyrkans åttkantiga hägn. Vi försöker förgäves ta oss in där ett par dagar senare i Helsingfors till en ensam mässa för två som icke hava lagen. Ur hans dagbok från Prag kom jag att tänka på hur han har dillat i några vänner en story om sin ryske farfar, en drömd. Här kommer ett väldigt svårt ord, ska jag säga. Valverwandschaft. Sannare är då hans reella frändskap med herr Schnellman på 100-marksedlarna. De har också likadana ögonbryn, de två, tecknade med samma svarta humor. Som tvänne Östens svärd i slagställning. I den våtkalla vinterkvällen stiger röken rakt till väders från vårt och alla grannars hus. Det är fredag och bastudags. Vi badar efter alla konstens heta regler och närmare grannens fredagskväll. Och närmaste grannens fredagskväll har också tagit sin början. I ett hus så stort som Pentis bastutillbygge bor Hilka. Med man och fem barn och sonhustru i ett rum och en vindskupa. Det förutsagda fredagsbråket uteblir inte. Fram emot skymningen ropar någon åt mig att jag ska ringa polisen. Det är 10-åringen Jari som brukar spela på den enarmade banditen nere på krogen och ser ut som att han målats av Fra Angelico. Den här gången rör det sig om en annorlunda konflikt. Det är Hilkas äldste son som klott upp mor sin. Han som alltid annars försvarar henne mot farsan. Fast förra fredagen var det Hilka som segrade. Yrje fick ett blått öga och måste hålla sig i ro i en vecka med två brutna revben. Ut på kvällen kommer Hilka över i den röda helgklänningen och får sig en öl. Pentti är full av ömhet. Han hyser oro för minstingen och barnavårdsnämnden. Det finns en flickas klarhet i Hilkas blick. Något pansar har aldrig hunnit bildas i hennes mjuka ansikte. Där hopp och bäsk erfarenhet slåss om herraväldet. Vecka efter vecka mellan fredagsfyllans enaktare. Hon kramar ölglaset och dricker lydigt mitt starka kaffe. Småborgerligheten har hon bara sett i veckotidningarna. Hon älskar sin Yrje. Han är ett helvete att leva med. Hon har inga alternativ. Vill heller inte ha några. Tolas och Pentis Anna, 5 år, håller hov i vardagsrummet. Med Tulliki och hennes syskon och jordnötter och någon fjompig tv-pjäs som så småningom jagar oss ovanpå. När vi alla slutligen kommer i säng står den lilla väninnan där bakom dörröppningens draperi och ser på när Pentti och jag leker början till vuxnare leker. Han säger det gör ingenting för jag älskar ju barn egentligen. Till frukost läser vi presidentens brev. Det är inte första gången. De hänger över skrivbordet fästa med en knappnål. Penti tar lätt på det, men är dålig på att dölja sin relativa stolthet. Han blir bjuden på kalas i presidentpalatset då och då. Tar med sig nya fruar och glömmer frackvästen och är en attraktion. Kekkonens handskrivna äktvara ord går hem hos Penti, som säger om honom att han är en stor politiker. Det är bara landet som är för litet. Det finns ett brev från statsministern också, med anledning av det senaste arbetet, Eino Leinos successen. Fast det brevet tittar vi inte närmare på. Eino Leino-boken är min bästa, säger Penti. Men det går inte att översätta. Collaget kommer att bli obegripligt. Citaten att drunkna, nej, det går inte. Det har mina översättare sagt till mig. Mot en sådan utsag om ett finskt verk är jag värnlös. Nå jo, säger Claes Andersson när vi sedan möts innan jag återvänder. Nog är den ganska bra, bitvis mycket bra. Men varför hans bästa? Varje författares senaste bok är alltid den bästa. Jag är inte beroende av pressen och all uppmärksamhet, säger Penti medan han kastar ett öga på bestsellerlistan i lördagstidningen och konstaterar att han åkt ner ett pinnhål sedan förra veckan. För bildernas skull plockar han fram det senaste numret av Dambladet Eva, som har 8 sidor Penti hemma hos och borta. Gossen Ruda ställer upp här och i en påkostad skandaltidning som annars skriver ändå. Deras bilder är komprometterande, men texten är skriven av en kompis. I Eva är det alltid tvärtom. Bilderna okej, men texten helt orimlig. Där står bland annat att han håller på att översätta Platon från latin. Helt orimligt. Jag passar så bra i veckopressen, flinar Penti obekymrat. Retar borgarna och ser demonisk ut på foto. Men jag behöver det inte, och de kan inte skada mig som de kan med många av de andra kändisarna. De som inte arbetar. Nej, någon pseudohändelse är inte Penti Sarikoski, utan möjligen för att han en gång tillsammans med Christer Kielman var full i svensk tv. Med skräck och fröjd tycks alla fortfarande komma ihåg detta som vore det någon sportprestation. Det är lördag förmiddag. Vi går för att handla och sedan till krogen. Hilka är redan där med sitt ölglas, ögat blått och svullet bakom hårburret. Men leendet är på plats, gråten har hon på lut och snart kommer den när vi sitter där och liksom bildar häck kring henne och den gamla frågan. Alla vet och begriper. Men att det då aldrig Yrje kommer in och hotar, hojtar, rycker av henne några tior som hon sedan får i gåva av Penti ur hans veckopeng. Yrje höjer handen till slag och en blixtrande smärta. Jag har druckit i 20 år, så när som på några kortare avbrott vid sjukhusvistelser, säger Penti hemma vid köksbordet. Folk pratar en massa skit om alkoholister. De vet inte hur vi fungerar. Tror vi är berusade när händerna skakar, som om det inte vore tvärtom. Om sig själv säger Penti tveklöst att han är alkoholiserad. Men han vill inte höra från andra. Får associationer till periodsupning och annat som väcker dåliga barndomsminnen. Och är honom fjärran mitt i vanedrickandet. Som i allt är han paradoxal. Han kollar hälsan regelbundet hos doktorn vart fjärde år. Han vet att han har precis två tredjedelar av levern kvar och ingen, nu ska vi säga, cirrosis, för heminevrin ibland och försöker peta i sig hyggligt med mat. Till vardags ser drickandet närmast ut som ett stillsamt pågående handarbete. Också de destruktiva vanorna är förhållandevis välskötta, så att säga. Men det har funnits annat än vardagar i hans förålderns påtagligt långa, ja, jag fattar, i hans förålderns påtagligt långa liv med två delirietillstånd och galna upptåg. Han inser att hans författarroll också tjänat som skydd i en värld där han annars vore mer utlämnad. Hur blev det så? Har han alltid varit uppror, undrar jag för mig själv. Kan man rabulera med tystnad också, som Pentis första revolt, när han var nära att redigeras från läroverket därför att han i månader hade skolkat för att följa en flicka från en annan stadsdel till och från hennes skola. Framåt fyra vändor med frukostrasterna, ordlöst på 20 meters håll. Till slut stod hon inte ut längre. Utbad sig att han antingen skulle försvinna helt eller också gå där med henne. Tyst fortsatte han gå bredvid. De gjorde långa avstickare runt kyrkogården. Men utan att säga något. Flickan var full av skräckslagen beundran för den 13-åring som redan då höll sitt första radioföredrag. Den unge Benediktus som ritade en cirkel i gatans asfalt. Hon blev hans första hustru och födde honom två barn och älskar honom som en bror. En vildvuxen lillebror. En av de få som går säker när han sätter igång sina yviga skärmoffensiv. Sätter igång sin yviga skärmoffensiv. Tula den första. Hon ler när jag kallar henne så. Hon som ser sin fostran av de två barnen som ett kulturarbete. Liksom de övriga tre fruarna också fått göra. Själv är han sitt största barn. Måste jag ta lite vatten, förlåt. Ja, jag blir lite torr i munnen. Jag sitter på en veranda här och jag har glömt sätta på infravärmen. Så jag börjar frysa så mycket. Jag hoppas inte det färgar av sig för mycket på min röst när jag läser. Att jag skakar lite här av kyla. Jag hoppas lite att det här kapitlet snart är slut, så jag får gå in och värma mig nu. Ut på kvällen kommer det många drällande inom. Arski, vacker och fyrkantig, som klev han rätt ut ur en pjäs av Alexis Kivi. Har just mist körkortet efter femte voltan. Han har hittills tjänat bra på att köpa upp och frakta järnskrot och vet inte vad som nu ska hända honom. Det är den unge grabben som aldrig tar av sig pälsjackan, som har flytt landsbygden en bra bit österut efter bara några månader på väg in i alkoholismen. När han får en tallrik av vår middag vill han ha påfyllning. Han har inte ätit sedan i onsdags. Nu måste jag se hur mycket som är kvar. Det är inte rimligt att det här programmet är hur långt som helst heller. Okej, det är ett litet stycke till när Pentti, men går liksom igenom vilka han hänger med här. Så vi kan väl bara, vi tar det här stycket också och sen håller vi för idag, tycker jag. En jobbare vid en specialmaskin kan få 80 upp till 100 mark i timmen om det vill sig, säger Pentti. Men de gör inte som längre bort i västvärlden. De firar i två veckor och super så länge pengarna räcker. Och lockar med sig de unga då. 30 mark för en sida Platon. 80 för att stå vid en specialmaskin. Säger jag lite eftertänksamt. Okej, tycker Pentti. Vad begär du? Vad räknas som produktion? Romantisk är han inte. Den gamle slagskämpen som ställde upp på kommunisternas lista i riksdagsvalet 66. Ja, men där tycker jag, nu håller vi här och så kommer vi tillbaks och då är vi liksom, om jag fattat rätt liksom nu, att hon är hemma hos Pentti när hans fru är borta och håller på och intervjuar honom till den här essayn då. Fast de tycks också då ha haft samlag inför Pentti Sarikoskis barn. Men jag gör en notering här i min bok och så fortsätter vi där nästa vecka efter Magasin C som vanligt. Och jag som säger det, är K. Svensson, va?
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.